Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sedvänja som praktiseras i ett 30-tal länder i Afrika, Mellanöstern och Asien. Men det är också faktiskt en angelägenhet för oss i Sverige och i övriga Europa. Vi som arbetar i kvinnosjukvården, vi träffar flickor och kvinnor på ungdomsmottagningen, mödravården och på gynmottagningen som har besvär efter att ha drabbats av en könsstympning i barndomen. Och vi vet också av frågor som vi har fått till oss här i podden att vi också har lyssnare som är drabbade av det här. Vi på Babys podcast vill ju alltid öka kunskap och medvetenhet kring frågor som rör kvinnohälsa. Och idag ska vi fokusera på kvinnlig könsstympning. Jag som pratar heter Rebecca och är gynekolog och som vanligt har jag med mig
Karina, barnmorska.
Vår gäst idag som ska ge oss mer kunskap och svara på våra frågor är medicinedoktor Cecilia Berger. Hon är biträdande överläkare på Amell-mottagningen på Södersjukhuset. Och den här mottagningen är Sveriges första specialistmottagning för kvinnlig könsstympning. Så följ med in i avsnittet så ska ni få lära er mycket, mycket mer. Välkommen till Babys podcast, Cecilia.
Tack snälla för att jag får komma hit. Jätteroligt.
Vi är väldigt glada att ha dig här för att du sitter ju på en enorm kunskap och erfarenhet kring det här. Så att vi tänker att du är helt rätt person att svara på alla våra frågor men också de frågor som vi har fått av våra lyssnare.
Jag hoppas det, ska göra mitt bästa.
Jag tänkte att vi skulle börja med egentligen förklara det här uttrycket kvinnlig könsstympning. Hur definieras det? Vad är det? Och varför kallar man det inte omskärelse som man gjorde förut?
Bra frågor. Kvinnlig könsstympning, och då är det WHO:s definition, alltså Världshälsoorganisationen. De definierar det här som alla ingrepp som innefattar att man skär bort hela eller delar av flickans yttre könsorgan, alltså vulva, eller att man åsamkar skada i det här området utan att det finns någon medicinsk grund för det. Det är liksom definitionen på kvinnlig könsstympning. Och när det gäller vokabuläret eller vad man använder för begrepp så tidigare så sa man ju ofta, precis som du säger, kvinnlig omskärelse. Men WHO är väldigt tydliga med att på engelska kallar de det för female genital mutilation, FGM. Och de anser att det är det här begreppet, och då på svenska motsvarigheten är kvinnlig könsstympning, som bör användas. Och det handlar om att särskilja det från manlig omskärelse. Men också på att med begreppet förklara eller liksom vilken menlig inverkan som det här liksom tydliggöra allvaret med ingreppet, kan man säga. Men sen i praktiken får jag säga att vi använder båda begreppen. Och då kan jag säga att i professionella sammanhang, om jag föreläser eller jag skriver journaler eller så, då använder jag begreppet kvinnlig könsstympning. Men i mötet med en person som kanske är drabbad, då kan det vara en ingång kan vara lite enklare att prata om omskärelse. Det kan till exempel vara så att jag frågar så här, minns du eller vet du ungefär hur gammal du var när du blev omskuren? Omskärelse är kanske ett lite mer känt ord. Men det kan också uppfattas ibland att könsstympning, det är ett ganska grovt ord. Och säga att det är en person som var så liten, spädbarn, utsattes för, har inga minnen av händelsen, liksom ingen traumatiska minnen, kanske inte har några besvär. Och så säger jag att du är stympad. Det kan hos en del väcka anstöt. Sen är det förstås viktigt att man använder det vokabulär som personen själv använder. Och det är ju många som säger, hej, jag har varit med om könsstympning. Så jag brukar faktiskt blanda lite grann.
Mm. Men Cecilia, oavsett vad vi nu använder för uttryck så är det ju ett grovt brott mot flickors rättigheter. Och här är ju många svårt traumatiserade och många får men för livet. Och det här är ju, som vi sa, det här är ju ett så viktigt ämne att ta upp oavsett hur vi benämner det. För varje dag utsätts, får du rätta mig om jag har fel, 12 000 flickor för det här. Alltså det skulle då visa att det är en flicka var åttonde sekund.
Oj. Ja, man säger numera att det är drygt 4 miljoner flickor årligen som riskerar att utsättas för könsstympning. Men i världen är ju över 200 miljoner flickor och kvinnor drabbade. Så det är absolut en väldigt stor sak globalt.
Ja, siffran ska bli noll.
Absolut. Mm. Det är en målsättning.
Mm.
Och vilka länder är det där det här är som mest vanligt eller som mest utbrett?
Ja, man säger nu att det senaste siffran jag hörde var 32 länder, men det där vet man nog inte riktigt exakt, där man säger att den här sedvänjan förekommer. Det är främst i länder på afrikanska kontinenten, men den här sedvänjan har också spritt sig och blivit tradition i delar av Mellanöstern och delar av Asien. Så det förekommer en stor del av världen. Och då kan man också säga att UNICEF och WHO har ju någon sorts statistik på var det förekommer. Men det finns även länder som inte rapporterar där det faktiskt också kan förekomma. Och man kan ju säga så här, det som är viktigt att veta är ju också att förstås på grund av migration så lever ju flickor och kvinnor över hela världen, i varenda land skulle jag tro, som har varit utsatta för könsstympning. Så kunskapen är viktig att ha. Även i Europa pratar man om att man uppskattar till ungefär 500 000 personer i Europa som är utsatts. Och inte minst i Sverige till exempel. Där den senaste uppskattningen från Socialstyrelsen som kom i juni 2023 uppskattar att det finns 68 000 personer i Sverige som har varit utsatta.
Mm. Och jag såg även, Cecilia, att den siffran ökar. Inte bara i Sverige utan i Europa. Med invandring.
Ja, precis. Med ökad migration från länder där det här är tradition så har ju folk blivit utsatta i barndomen och sen kanske de migrerar. Så absolut, det blir en naturlig följd.
Men då om man tittar tillbaka i historien så kan man läsa att det har pågått under 2000 år. Och det finns egentligen ingen vettig teori om, i alla fall om man ser UNICEF, vad de skriver om varför, men hur var det innan dess? Vad vet man om det här historiskt sett?
Nej, jag har hört även och läst rapporter om ännu längre faktiskt än 2000, närmare 3000 år. Men det är inte så att det här är liksom en exakt kunskap. Och anledningen, det sägs ju eller görs i länder där det här är tradition, så finns det olika så att säga förklaringsmodeller, eller man säger kanske att flickan ska bli ren eller det här ska hjälpa mot det ena eller andra, att det finns mytbildning kring att det skulle finnas positiva hälsoeffekter till exempel och så vidare. Men man kan ju säga att till syvende och sist så handlar den här traditionen om kontroll av flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Ofta det råder en kyskhetsnorm, man kan prata om att man ska liksom leverera en så kallad oskuld till bröllopsnatten till exempel. Men det görs på så många olika håll i världen och av olika anledningar och förklaringar till att det görs. Så det är svårt och det finns många olika förklaringsmodeller.
Det jag tycker är viktigt att man liksom tar upp när man pratar om det här, det är att det här är en kulturell sedvänja. Det är faktiskt inte en religiös, för det står ingenting i Bibel eller Koran eller i Tora om att man ska utföra könsstympning eller då omskärelse, om man väljer det ordet, på kvinnor.
Nej, det tycker jag är en jätteviktig information och det är också kan vara faktiskt ett missförstånd kring att det här skulle ha några religiösa förtecken. Det är inte påbjudet enligt någon religion. Och någonstans så kan man ju faktiskt också gissa sig till det om man bara tänker på hur många tusen år traditionen har på nacken. Det vill säga innan uppkomsten av de stora världsreligionerna så var det här en företeelse. Sen kan det ju såklart med tiden och med många tusen år kan ju ibland kultur och religion blandas ihop. Och det finns också missförstånd även hos de som utövar en viss religion, att det kanske skulle vara påbjudet enligt religionen. Så det finns ju många missförstånd från olika håll, men det är jätteviktigt påpekande att det här har inte med religion att göra.
Och inte heller har det med något medicinskt syfte?
Nej, alltså det har ju inga som helst positiva medicinska liksom konsekvenser, enbart tänkbara negativa konsekvenser. Men det kan ju finnas idéer och uppfattningar eller liksom mytbildning kring att det skulle vara.
Föreställningar om att gör vi det här så skyddar vi mot X, Y, Z. Ja, precis. Men Cecilia, det finns ju olika typer av könsstympning.
Nej.
Liksom indelas i olika grader och former. Mm. Kan du berätta om de olika?
Ja, och det är återigen WHO som har en klassifikation på olika typer av könsstympning. Där typ 1, då pratar man om att man har skurit i klitorisområdet. Och då kan man säga att när jag träffar mina patienter så kan en person med typ 1-könsstympning, det kan se väldigt olika ut. Ibland ser man att det är lite ärr i förhuden till klitoris, men klitorisollonet är helt intakt. Ibland har klitorisollonet delvis skurits bort, ibland är nästan hela toppen, liksom all mjuk vävnad i den regionen borta. Typ 2-könsstympning, då har man gjort samma sak, att man har skurit vid klitorisområdet, men man har också tagit bort, ofta helt och hållet, de inre blygdläpparna. Och sen finns en typ 3 som man brukar prata om som den allvarligaste eller grövsta formen. Och det handlar om att man på något sätt har fäst ihop blygdläpparna så att det bildas en hudbrygga framför slidöppningen och urinrörs och eller urinrörsmynningen, kan man säga. Och det ser också väldigt olika ut. Allra oftast är det de inre blygdläpparna som man har skurit i, liksom kortat dem och sen fäst ihop i en brygga. Ibland är det de yttre blygdläpparna. Ibland vid den här formen har man också skurit klitoristoppen under, men inte alltid. Och sen lämnar man ju kvar i den här hudbryggan en liten öppning så att urin och mensblod ska passera. Men beroende på hur den här öppningen, hur stor den är, så kan det ju förstås ge väldigt mycket besvär. En del av mina patienter har en öppning som inte är mer än någon millimeter, ett par millimeter. Och andra lite större. Och sen finns det en fjärde typ. Och det är, många kan tycka att det är lite ologiskt, för det låter ju, man tänker ju logiskt att en fjärde skulle vara den värsta, eller vad ska jag säga. Men typ 4-könsstympning, det är en mer ospecifik typ. Och det kan handla om att man prickar eller snittar. Till exempel att man sticker med ett vasst föremål i vulvan någonstans, att det kommer några droppar blod. Den här typ 4-könsstympningen, den behöver inte ge bestående ärr. Men såklart, om flickan är så gammal att hon minns händelsen, så kan det ge psykologiska konsekvenser. Men det är de 4 typerna man brukar säga.
Den som jag möter oftast på den ungdomsmottagning där jag jobbar, det är faktiskt typ 4. De beskriver vad de har varit med om.
Ja.
Det här traumat att ha blivit fasthållen och att någon gjorde något väldigt smärtsamt. Men när man undersöker så ser man absolut ingenting. Men traumat sitter liksom på insidan. Skadan är redan gjord.
Såklart. Och det är jätteviktigt, för ni pratar ju om, och vi kommer säkert komma in på vilka symptom och besvär som man kan ha. Men det är jätteviktigt medskick är att det är en otroligt heterogen patientgrupp. Det ser väldigt olika ut. Och det är viktigt att man inte heller klistrar på sina egna föreställningar om hur det här var, alltså upplevelsen vid könsstympningen eller vilka besvär man kan ha. En del har en rad olika fysiska konsekvenser eller psykologiska och andra har inte alls det. Ganska många, till exempel mina patienter från Etiopien och Eritrea, de har inte minnen i allmänhet av könsstympningen, för där är traditionen att göra det på spädbarn när de är väldigt små. Jag har också patienter som inte har vetat om att de är könsstympade. De har inga besvär och inga minnen. Och sen har de fått reda på det liksom i äldre ålder och är alldeles förskräckta och kommer till oss och vill veta vad har de gjort och vad har de tagit bort. Liksom. Så det finns hela, till de som har utvecklat PTSD, liksom posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Och till de som har mycket fysiska besvär men inte psykologiska. Jag blev ganska förvånad i början faktiskt när jag började jobba på mottagningen. Att vissa av mina patienter berättar att de själva har gått och sett till att de har blivit könsstympade. För föräldrarna kanske sa, nej, det här är inte en tradition vi ska göra, det finns inget bra med det. Men de själva kände att de var utanför, de kanske blev retade i skolan när hon är oren, de får inte leka med henne. Och så ville de så gärna tillhöra normen, vilket ju är väldigt allmänmänskligt. Men så det finns nog lika många historier och beskrivna upplevelser av det här ingreppet som det finns personer som har varit utsatta för.
Men de som söker hos er till exempel som har besvär, vilka är de vanligaste besvären som det här leder till?
Vanliga besvär, då kan man säga att könsstympning typ 3, alltså det som också kallas infibulation eller faraonisk omskärelse ibland, det här med att man har fäst ihop blygdläpparna. I allmänhet så skapar den typen av könsstympning mest besvär. Besvär då kan vara till exempel att det kan ta lång tid att tömma urinblåsan. Öppningen i den här hudbryggan kanske är liten, så det tar liksom lång tid att sitta på toaletten. Det kan, många av våra patienter har blödningsbesvär, alltså besvär vid menstruation. Det kan vara mensvärk som ju inte behöver ha med själva könsstympningen att göra. Det kan vara långdragna blödningar. Om öppningen är liten så samlas blodet i slidan och så tar det liksom längre tid, så att man har mens liksom, eller blödning under längre tid. Ett väldigt vanligt besvär är samlagsbesvär. Det kan vara smärta vid samlag eller att det är helt omöjligt att genomföra samlag. Det kan också vara så att man kan sekundärt få vulvodyni, smärttillstånd i underlivet, eller vaginism, alltså den här reflektoriska muskelspänningen, för att det här området har varit förknippat med smärta. Det kanske var smärtsamt vid könsstympningen. Det kan vara så att första gången när man har samlag, många av mina patienter kan säga så här att ja, men första halvåret, året efter att jag gifte mig, då var det väldigt smärtsamt och jobbigt att ha samlag. Men nu går det lite bättre, för då har man kanske tänt upp den här öppningen. Och sen kan det ju förstås ge förlossningskomplikationer och sen psykologiska konsekvenser. Det vill säga depression och ångest är ju vanligt, men en del kan ju också utveckla då PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Som sagt, återigen, det ser väldigt olika ut. Man får helt enkelt, när man har en person framför sig som söker, fråga hur är det för dig? En del kan beskriva det här. Känner du igen det? Har du några sådana besvär och så vidare?
Jag tänker också på infektioner här, Cecilia, i och med att du säger att det kvarstannar ju blod vid menstruation och kanske urin när man är så sydd. Så att infektioner är väl också ganska så vanligt som en konsekvens.
Ja, man kan säga så här, evidens på forskningen är inte så entydig. Men man kan nog säga att det verkar föreligga en viss ökad risk för upprepade urinvägsinfektioner. Det kan ju en del kvinnor drabbas av i alla fall. Det finns också ganska dålig evidens, men att det skulle vara lite vanligare med rubbningar av pH-balansen i slidan till exempel. Alltså bakteriell vaginos eller svampinfektioner och så. Men jag kan väl bara... Många av mina patienter har en vana av att de alltid sköljer sig med vatten efter varje toabesök. Det kan vara kulturellt, ibland religiöst. Och det gör också att huden och slemhinnorna i vulva ofta är ganska torra. Så hos många patienter så får man ge hygienråd med oljeregim och så. Och det kan ju också ge en mer grund liksom för till exempel svampinfektioner eller så.
Finns det någon statistik där man har tittat på om kvinnor som har utsatt för könsstympning, om de liksom söker vård i mindre utsträckning än andra. Liksom, söker de inte för sina besvär hos gynekolog till exempel?
Nej, det, och nu kan jag inte direkt citera studier, men det är ju helt klart så att väldigt många drar sig för att söka för besvär som är relaterade dels till underlivet, men också om de här besvären faktiskt kommer från genomgången könsstympning.
Mm.
Om man tittar på personer som har migrerat till ett land där mottagarlandet inte har detta som tradition, så känner man sig ofta ganska stigmatiserad, orolig för bemötande. Det kan vara så av erfarenhet av väldigt dåligt bemötande hos vårdpersonal generellt när det gäller just könsstympning. Där vissa kan beskriva hur någon barnmorska så liksom ryggar tillbaka och säger, vad har de gjort med dig? Och du är förstörd, har patienter vittnat om när de kommer för att lämna ett cellprov till exempel.
Mm.
Så många kan ju dels ha erfarenhet av dåligt bemötande, men också en oro för att de ska få dåligt bemötande eller att det ska vara väldigt låg kunskap hos den de söker till. Och ställer man då inte frågan så är det många som inte säger det spontant. Så det får jag säga, det är nog väldigt vanligt.
Just den frågan om omskärelse eller könsstympning, den, i alla fall de arbetsplatser som jag har varit på, så är ju den ingår liksom i det här hälsoprotokollet, det vi frågar alla. Men som sagt, alla svarar kanske inte på den frågan, alla vet kanske inte heller. Men
det där tänker jag är en utveckling som har skett, för jag tror inte att det alltid har varit så. Det gör mig jätteglad att höra det, och det är ju många, vi har ju utbildat, jag och min kollega Bita Schrage på AMEL-mottagningen. Vi föreläser ju väldigt mycket om könsstympning, och vi har haft utbildningsdagar för barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar, och vi har föreläst nu för faktiskt över 13 000 yrkesverksamma inom om kvinnlig könsstympning. Och i och med att det har kommit upp på agendan så ser ju också väldigt många att det här är viktigt att ta reda på. Det beror ju förstås på var man jobbar någonstans. Men jobbar man till exempel på en ungdomsmottagning eller inom mödrahälsovården, då är det en högst relevant och adekvat fråga som bör ställas, eftersom vi vet att det kan ge till exempel negativt utfall vid förlossning, men också vara så att en patient lider eller har en massa besvär som den faktiskt kan få hjälp med. Det är liksom också ett medskick att det finns otroligt mycket stöd och hjälp som man kan ge den här patientgruppen. Så ja, det är jätteviktigt. Sen vet jag att det var någon patient som sa, jag vet inte om det var en läkare som hade hört någon föreläsning och var lite nitisk, men hon sökte för hon hade besvär med örat på vårdcentralen. Och det första den läkaren är så här, ja, har du varit med om könsstympning? Det kanske var lite överpeppigt liksom, men, och kanske inte då relevant. Däremot så tänker jag att är man på en vårdcentral så är det väl jättebra att ha en affisch på toaletten eller i korridoren att så här, har du besvär som du tror beror på genomgången könsstympning eller omskärelse, så kan du kontakta AMEL-mottagningen till exempel.
Mm.
Men inom mödrahälsovården, förlossningsvården, gynvård, så är det ju såklart en relevant fråga.
Cecilia, får jag fråga en annan sak? Vi var ju inne på det här med konsekvenser som är ju en rad sådana, förutom kränkning och den här psykiska lidandet som det är för många. Jag läste någonstans att det fanns ökad risk för cystor i och med en könsstympning. Och jag förstod inte riktigt kopplingen där, men du har säkert en bra förklaring.
Ja, absolut, det är en bra förklaring och det ser vi. Och då är det ju så att cysta betyder egentligen bara vätskefylld blåsa. Och då kanske många tänker cystor kan man ju ha faktiskt i flera av kroppens olika organ. Och som inom gynsfären så tänker vi kanske ofta på äggstockarna, men det är inte den typen av cystor. Det man kan drabbas av är något som kallas för klitoriscystor. Och då är det så att är man skuren, och det kan ske på både typ 1, 2 eller 3 könsstympning. Har man skurit vid området, ni vet klitorisollonet, alltså den yttersta synliga delen av klitorisorganet i vulva, det är ju som ett ollon, och sen har den en förhud över sig. Och i vulva så finns det små små körtlar som smörjer med sekret. Det kan ju vara kring slidöppningen, kring urinrörsmynningen, men även mellan klitorisollonet och förhuden. Har man skurit där så att det har bildats en platt liksom ärrvävnad, då kan det vara så att det finns körtlar kvar som producerar sekret, men det kan liksom inte ta vägen någonstans, så att det kapslar in sig och blir cystor. Ni kanske känner till Bartolins cystor, så, men det här är då förlagt till klitorisområdet. Och de kan bli jättestora, ibland är de små som ärtor eller vindruvstora. De kan bli stora som en liksom, sötpotatis också. De kan bli inflammerade och orsaka jättemycket smärta och besvär. Så vi opererar bort klitoriscystor också om de är symptomgivande. Det gör vi på AMEL-mottagningen också.
Vi var lite inne på det här med konsekvenser under graviditet och framförallt födsel. Jag som är mycket mödravården, vi skickar ju ibland remisser för att man ska göra en så kallad öppningsoperation eller defibrillering. Kan du berätta lite vad det är och varför man gör det?
Jo, en öppningsoperation, det är ju alltså i de fall där personen har varit utsatt för en könsstympning typ 3, en infibulation eller som det ibland kallas faraonisk omskärelse. Och då har man ju fäst ihop flickans blygdläppar framför slidöppning och urinrörsmynning. Så att det är en hudbrygga liksom i ärret. Och en öppningsoperation, då öppnar man helt enkelt just den här hudbryggan. Och det är ett ganska enkelt ingrepp vi gjorde. Jag tror att jag gjorde kanske 55 defibrilleringar förra året. Så det gör vi på de personer som har en hudbrygga som skapar besvär eller kan vara ett förlossningshinder.
Och jag minns ju liksom när jag började min karriär inom förlossning 200 år sedan, nej, men 25 år sedan, då gjorde man de här operationerna liksom, eller man öppnade i samband med födsel. En bit in i själva liksom förlossningsprocessen. Men nu gör man ju det hellre i ett lugnt skede under graviditeten. Eller hur? Vad är skillnaden mellan att göra det under pågående graviditet och att göra det under själva förlossningen?
Jag tänker att det där är, jag tror att i början att man kanske blev, det kommer in en kvinna i verkarbete och så ser man då under förlossningen, nej men hon är ihopsydd. Och då var det ju precis som du säger, tradition att när barnet precis ska födas fram, så att det här är verkligen slutet av förlossningsskedet också, då klippte man liksom upp den här hudbryggan. Och man kan säga att traditionellt sett i många länder där könsstympning och faraonisk könsstympning är vanlig, så är det så att man brukar göra öppningsoperation vid förlossningen. Men i allmänhet, det ser jag på de patienter jag har som har fött barn i sina respektive hemländer, att ofta har man inte öppnat hela hudbryggan så som vi rekommenderar att man öppnar hela vägen till ovanför urinrörsmynningen, så att det ser ut som hos någon som inte har blivit infibulerad. Utan oftast öppnade man en liten bit och sen så gjorde man oftast klipp, alltså ner i mellangården. Alltså periniotomi som vi ibland kan göra. Så det, vilket kan ju skada bäckenbotten och få konsekvenser. Så det kan man nog säga kanske har varit traditionellt även här i Sverige. Nu rekommenderar vi, det är alltid kvinnans val eller den födande personens val. Men vi rekommenderar att göra öppningsoperationen i ett lugnt skede under graviditeten. Om det är så att det inte har gjorts innan hon ens blev gravid. Det finns flera fördelar med det. Dels så kan man ju göra det här i ett lugnt skede, det vill säga patienten har inte smärta i form av värkar. Det kan göras av en person som är van att utföra ingreppet. Behövs det tolksamtal så kan de få ordentlig information. Det är svårare i allmänhet kanske att ha tolk med under ett helt förlossningsskede. Och sen så ger det chans att vävnaden, att den här såren som blir, man öppnar hudbryggan och sen sätter vi stygn i kanterna. Och det läker ju på några veckor. Och då ger det chans för den här vävnaden att läka inför förlossningen. Det ger en chans för personen att vänja sig lite grann vid den kroppsliga förändringen. Till exempel urinstrålen kan komma annorlunda och så vidare. Men det är också så att det är beskrivet, och det är verkligen väl beskrivet i mycket litteratur, att det här är också en oro och stress hos vårdpersonalen. För det är många som inte har en väldigt stor vana att göra det här ingreppet. Och då kan det vara lite, när exakt ska jag göra det? Ska jag lägga bedövning? Hur högt ska jag klippa? Vissa hudbryggor är väldigt tjocka och inbegriper både yttre och inre blygdläppar och så vidare och kan vara lite bökigare. Så vi ser många fördelar med att göra det under graviditeten. Vi brukar ofta göra det då i andra trimestern, i mitten av graviditeten, för att det ska ges chans att det hinner läka ordentligt. Man kan egentligen göra det precis när som helst under graviditeten. Det påverkar liksom inte barnet. Men vi brukar inte göra det de första veckorna under graviditeten, kan man säga. Och det handlar om att tidiga missfall är vanligt. Det har ingenting med en eventuell öppningsoperation att göra. Men det kan ju vara så att om en kvinna skulle få ett tidigt missfall och har genomgått en öppningsoperation, så kanske hon sätter det i samband och tänker att jag borde inte ha gjort det. Det här kanske orsakade missfallet. Mm. Och av den anledningen brukar vi undvika det.
Jag har nog erfarenhet av de båda på förlossningen, och när man har gjort det här i tredje trimestern, andra trimestern ibland, och det har fått läka ordentligt, som du är inne på, Cecilia, så är det ju mycket enklare att suturera, att sy efter en operation, eller förlåt, en förlossning. Så jag tycker att det är värt väldigt mycket, och hela det här kanske att göra det i ett lugnare skede också innan har stor betydelse.
Absolut, och jag tänker det både för personen i fråga, men också av hänsyn till kunskapsnivån på förlossningsenheten till exempel. Så, och framförallt tänker jag det här med att man kan i lugn och ro också informera. Hur går det här till? Om det behövs då med tolk till exempel. Och sen är det ju alltid så att det är kvinnan som väljer. Och en del kan komma och säga, varför ska jag, inte det här, ska jag ha ont två gånger verkligen? Det verkar jobbigt. Mm. Liksom. Och det kan man ju förstå. Det känns ju liksom ganska rimligt att ställa den frågan. När jag ändå ska föda barn och det är jobbigt och gör ont, då kan man väl liksom göra samtidigt. När vi förklarar fördelarna så skulle jag säga att den absoluta majoriteten personer väljer att göra det under graviditeten och är nöjda med det.
Har du fått frågan på mottagningen, som jag har fått på förlossningen några gånger, om vi inte syr ihop så som det var? Alltså när man har gjort den här tredje varianten, där man alltså syr ihop i princip allt?
Nej, det har jag inte fått. Det är ofta en farhåga, ibland en förutfattad mening hos vårdpersonal att kvinnan skulle önska det. Sen tror jag också att det kan absolut finnas personer som uttrycker det önskemålet, men jag har inte stött på det faktiskt.
Jag har nog
de flesta har ju besvär. Mm. Ja, de flesta har besvär som de inser att de kan bli av med om de genomgår en öppningsoperation. Mm. Men det är ju olagligt i Sverige att göra en så kallad reinfibulering, att man skulle sy ihop blygdläpparna.
Exakt.
Sen är det förstås så att man behöver laga ett eventuellt sår eller efter ett klipp eller så är det klart att man ska sy på kanten. Jag tror det är större risk nästan, när jag har sett flera fall där man har varit så osäker vid suturering efter förlossning och man vill verkligen inte göra någonting som är olagligt eller fel. Så det har snarast varit så att risken är att man syr lite för lite. Att man inte riktigt lagar liksom, den bristningen som har uppstått.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är viktigt, du nämner att det är olagligt i Sverige, men det är också olagligt att utföra ingreppet utomlands om man är bosatt i Sverige.
Ja, precis. Nu pratade jag om att reinfibrillering, alltså att göra en öppning vid till exempel förlossning och sen sy ihop hudbryggan igen, det är olagligt och räknas som en könsstympning. Sen är ju könsstympning förbjudet enligt lag i Sverige sedan 1982. Och precis som du säger så har det skett olika revideringar och skärpningar av den här lagen. Och det tillkom, jag tror det var 1999, en lagtext som är att man kan faktiskt dömas för det här brottet även om det har skett utomlands av en annan person. Och det är ju till exempel om en familj som är bosatt i Sverige skulle resa till sitt forna hemland och en flicka skulle bli utsatt för könsstympning där, så är det olagligt och då är det föräldrarna som kan dömas för det brottet här i Sverige.
Känner du till några sådana fall de senaste åren?
Nej, i Sverige har vi 3 fällande domar. Och det är från 2007 tror jag det är, 2 stycken, 2 olika familjer där föräldrarna blev dömda till fängelse. Och sen 2018 var det ett fall, då blev det ingen könsstympning utan den ena föräldern anmälde den andra som planerade att utföra en könsstympning. Och då kunde man påvisa och bevisa att det var långt gångna planer och den föräldern blev dömd för stämpling till brott.
Mm.
Och det finns faktiskt också, jag tror det är sedan 2015, ett straffansvar för underlåtenhet att förhindra könsstympning. Så det är också brottsligt att känna till att en könsstympning planeras men inte förhindra det.
Så tämligen strikt lagstiftning, det är ju superbra. Vet du hur det ser ut i andra länder i Europa? Har de samma, jag tänker om vi liksom, tänker nu EU-perspektivet, ja. Ser det likadant ut inom EU när det gäller lagstiftning där?
Jag vet, jag kan inte samtliga länder. De flesta länder har en liknande. Det kan skilja sig det här med, vad kallas det för? Är det dubbel straffrihet eller vad kallas det för? Det här att, för att i Sverige så är det ju så att om det nu ska, i de flesta, man kan säga så här, i de flesta länder, även globalt, där det är traditionellt, en traditionell företeelse och där det görs i stor utsträckning, det kan vara 80-90% av alla kvinnor eller flickor som genomgår könsstympning, så är det ofta olagligt även i de länderna, även om det görs i stor utsträckning.
Mm.
Men skulle det vara lagligt i ett land så är det ändå enligt svensk lagstiftning olagligt att resa till ett sådant land och utföra det.
Mm. Det som är slående tycker jag också, det är ju att det här är ju väldigt många gånger kvinnor som utför de här könsstympningarna på flickor eller andra kvinnor.
Absolut, man brukar prata om att det är som en, vad ska jag säga, hela könsstympningen och upprätthållandet av den traditionen och utförandet, att det är liksom som en kvinnofråga eller en kvinnosak eller vad man ska säga. Det utförs ofta av äldre kvinnor som har ganska hög status i samhället. Det kan vara någon som assisterar vid barnafödslar och så vidare. Men det upprätthålls också och ser till att det genomförs ofta av den äldre generationens kvinnor. Och det märker jag väldigt många av mina patienter kan beskriva hur deras föräldrar, även där i hemlandet, var emot traditionen. Så många kan säga att min mamma ville absolut inte att jag skulle genomgå det här. Hon vakade över mig, men när jag var på besök hos mormor, då såg mormor till att det skedde. Och det kan vara andra som säger att grannfrun såg till att det hände, eller min moster. Men ofta är det en äldre generations kvinnor i familjen och släkten.
Mm.
Och det är viktigt också att känna till, för hur ska vi ta reda på eller stötta personer, för jag tänker också som preventivt arbete, alltså att man ska förebygga könsstympning, så kan det vara viktigt till exempel från barnhälsovården, eller man kanske tar upp det på under graviditeten på mödrahälsovården först. Då kan man fråga lite grann, ja, hur ser din familj på den här traditionen? Finns det någon risk? Jag förstår att du är emot det, för då kan jag bara tala utifrån de patienter jag möter, så är ju verkligen samtliga är ju väldigt emot den här traditionen. Men man kan fråga med lyhörd och liksom respekt, men ändå så där, försöka ta reda på, finns det, är du orolig för att du väntar en flicka, eller du har precis fött en flicka, är du orolig för att någon i familjen till exempel i hemlandet ska vilja att det här utförs på henne? Och så kan man se hur kan vi stötta den här familjen så att den här flickan undslipper. Så det är faktiskt viktigt att ha den öppna liksom, dialogen och samtalet.
Ja, dels det, och så tänker jag på det här hela det preventiva syftet att förebygga, att informera. Då måste man ju veta vilken grupp som mest behöver den informationen så att det inte förs vidare.
Precis, verkligen.
Vi har ju nämnt anmälmottagningen många gånger. Och jag tänker vi kanske faktiskt ska förklara eller berätta vad anmälmottagningen är, när den tillkom och hur den, ja, var finns den och hur fungerar det där?
Precis, anmälmottagningen är en integrerad del av vår ordinarie gynmottagning, alltså gynekologiska mottagning på Södersjukhuset i Stockholm. Och anmälmottagningen har funnits sedan 2003. Det var en numera pensionerad kollega till mig, Meri Liljegren, som i sitt yrke som gynekolog, innan hon började jobba på Södersjukhuset, så hade hon stött på den här patientgruppen och blev intresserad av att ge vård och stöd. Så att när hon sen började på Södersjukhuset så var det så att alla de här patienterna som sökte, de kom till Meri. Och hon hade då den här mottagningen som vände sig till KKS-patienter kallade vi dem för, alltså kvinnlig könsstympning. Och sen var det en annan kollega till mig som sa, ska inte din mottagning ha ett namn? Mm. Och så småningom först berättade mer för mig faktiskt att de hade funderat på Sara, att det skulle heta Sara. Men så var det någon jurist som sa, ja det finns ju den här klädkedjan Sara, ja, det, vi kan råka i trubbel. Och sen kom en annan kollega med irakiskt påbrå, hon sa, ska den inte heta Amel? Eller Emel tror jag man uttalar det. Och på arabiska betyder det hopp. Så det är därifrån Amel har fått sitt namn, Amel-mottagningen. Sen har Amel-mottagningen blivit känd både liksom bland patientgruppen och bland yrkesprofessionella. Så vi har liksom bibehållit det namnet.
Mm. Mm. Vilken fin symbolik ändå.
Vi är nöjda.
Men jag tänkte, det ligger ju liksom på Södersjukhuset. Finns det fler liknande mottagningar i andra delar av Sverige?
Man kan säga att överlag så är vården väldigt ojämlik tyvärr i Sverige. Så vi var ju länge den enda specialistmottagningen som vände sig då till personer med erfarenhet av kvinnlig könsstympning. Men för några år sedan så startade vulvamottagningen i Angered, alltså i Västra Götalandregionen. Och de vände sig också till den här patientgruppen. Så där finns det en mottagning också. Men ni vet ju vårt avlånga land. Det är ojämlik vård och det är ju vård som man har rätt till egentligen. Så att jag tycker att det är ganska upprörande faktiskt. Man kan inte förvänta sig att personer ska resa, kunna eller ha råd att resa till Stockholm för att få den här typen av vård.
Men om de vill det, tar ni emot från hela landet?
Ja, gör ja.
Och måste man ha en remiss eller kan man höra av sig själv?
Nej, bra fråga. Vi har inget remisskrav. Mm. Sen är det ju så att de flesta, får jag nog säga, eller över hälften i alla fall, kommer på remiss. Och det är ofta från barnmorskemottagningar, det kan vara andra gynekologiska mottagningar, från ungdomsmottagning och så vidare. Men en person kan själv bara höra av sig till oss och boka tid.
Och vilka är det som jobbar på en mottagning? Är det liksom bara gynekologer eller är det också barnmorskor, psykologer? Hur ser gruppen ut?
Men vi har ett tvärprofessionellt team kan man säga, och det är ju för att det är också på en gynekologisk mottagning där vi har professioner som, precis som du nämnde, vi har barnmorska, vi har undersköterskor, vi har ju kassapersonal, sen har vi kuratorer som jobbar hos oss. Så det som händer ett första besök, då träffar man läkaren och då träffar man mig eller min kollega Brita för ett besök där vi ta reda på vad personen kanske har för besvär eller vill ha hjälp med. Det är också så att alla har ju inte besvär, men väldigt många kommer och vill veta vad gjordes. Det kan vara sådär att jag minns att jag blev fasthållen, jag vet att de skar, det gjorde ont och jag blödde, men vad har de tagit bort och hur ser jag ut? Så väldigt mycket handlar faktiskt om information, vi visar alltid med spegel i gynstol och förklarar och sådär. Och sen kan ju en del ha besvär som vi då hjälper till med beroende på vad det är för besvär. Ibland behövs en operation. Ibland kan det vara så att det är smärtlindring för mensvärk till exempel. För de patienter som har psykosexuella besvär, alltså besvär som rör sexuell funktion, och det är också vanliga besvär faktiskt. Då kan det vara så att efter given information från oss och lite råd och stöd, så kan det vara så att de kan behöva några uppföljande besök hos en barnmorska som har liksom viss sexologisk kompetens. Mm. Eller om man har då vulvodyni till exempel, kan det också vara barnmorska. Och sen har vi kuratorer, om det är så att den här personen har behov av några stödjande och bearbetande samtal. Sen när det gäller svårare psykiatrisk problematik, alltså om man tänker att det är någon djupare depression eller ångestbesvär, då remitterar vi till öppenvårdspsykiatrin. Och det gäller lika så för de som, där vi tänker att det här låter och verkar som att det uppfyller kriterierna för PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, då remitterar vi också till psykiatrin för traumabehandling.
Mm. Vilken är, och nu vet jag att den här frågan är jättesvår, Cecilia, men vilken är den vanligaste frågan du får av patienter som du träffar på AML-mottagningen?
Mm. Jag tycker att väldigt många vill ha information om hur de ser ut. För det kan också vara som att de har en fantasi om att de är helt förstörda. Vissa kan vara så här, jag vågar inte visa mig, jag vågar inte ha sex med någon. Jag är ju könsstympad så att jag ser inte ut som någon annan person. Där många har en idé, precis som jag tänker, är också väldigt så här allmänmänskligt hos många personer som inte har varit utsatta för könsstympning heller. Att man tror att det finns ett exemplar på vulva som är normalt och perfekt. Så många kan ju vilja veta och förstå vad som blev gjort. Det tycker jag är en väldigt vanlig fråga. Där också väldigt mycket av vårt arbete handlar om att bekräfta det som är normalt. Och vi har ju till exempel en vulvaplansch med 100 vulvor som är liksom gjutna, en plansch av Ylva Maria Thomson som vi har inramad, där man ser ju hur otroligt olika alla ser ut. Det är 100 personer som inte är könsstympade, men det ger också faktiskt en positiv bild, tycker jag. Och många av mina patienter, så kan jag säga så här, ja, jag ser att de har skurit lite dina inre blygdläppar, du har lite ärrvävnad i förhuden, men titta, det här, du har klitorisollonet intakt och för övrigt så ser anatomin helt normal ut. Och så kan de titta på den här planschen och säga, nej men oj, jag ser ju inte så annorlunda eller liksom konstig ut, utan jag ser ut ungefär som den här personen som normalt har väldigt små inre blygdläppar till exempel. Så väldigt mycket handlar om att ge bekräftelse och förklaring och information. Det handlar ju om att ta tillbaka sin kropp, att kunna ha rätt att njuta av den, att ha information om okej, hur kan mitt sexliv förbättras eller sådär. Och att man förklarar liksom även när det gäller de psykosexuella besvären. Det är därför det här är en så himla rolig mottagning. Det känns extremt meningsfullt att jobba med, att vi gör så mycket med bara information. Där de märker också att ja, men här har de kunskap, här har de inga, de dömer inte mig eller ser på mig på ett annorlunda sätt, utan jag är en person som har varit med om det här, och det kan vi inte göra ogjort. Men vi kan se, har du besvär eller behöver till exempel samtal hos kurator eller en öppningsoperation, så finns det otroligt mycket stöd och vård att ge faktiskt.
Mm. Ja, men alltså, så otroligt viktigt. Men jag tänker alla de här som kommer med och verkligen har problem, hur många procent skulle du säga blir fria från sina problem? Hur många, kan man säga, botar eller blir friska, blir återställda?
Ja, alltså jag tänker att det är den absoluta majoriteten, och då beror det ju på vad man menar med återställd. Men om man tänker att till exempel jag lider liksom psykologiskt av det här, jag har minnen av det som återkommer hela tiden, jag kände en kontrollförlust, jag känner att jag inte har tillit till vuxenvärlden, jag var 5 år, mina föräldrar som skulle skydda mig kunde inte skydda mig mot den här. Det kan ju vara någonting som man behöver bearbeta psykologiskt, även om man inte har så mycket ärr eller skador eller förändrad anatomi. Och för de som till exempel, vissa som man gör öppningsoperation på, säger att det är de yttre blygdläpparna, så öppnar vi och så ser vi att allting är helt intakt där under. Och det är inte så vanligt. De inre blygdläpparna, klitoris ollonet, klitoris förhud, de kan ju vara så att de inte har några besvär alls efter att hudbryggan har öppnats. Och väldigt många, det kan ju också vara en föreställning att jaha, man har blivit könsstympad, då kan man inte njuta av sex. Och då kan jag säga att de absolut flesta patienterna kan njuta av sex och har fullgod orgasmförmåga till exempel. Och för de som inte har det, så behöver inte det alltid handla om att det är vävnadsförlust eller att det är könsstympningen i sig. Utan att det kanske handlar mycket om att det är skamligt med sin sexualitet och att kvinnor ska känna njutning. Många har ju aldrig tagit på sig själva eller experimenterat eller utforskat sin sexualitet till exempel. Så mycket av jobbet kan handla om att lära känna sin kropp. Det kan ju vara så att ja, du har lite ärrvävnad här i förhuden. Det kan behövas lite kraftigare stimulering för att nå de mer djupt underliggande delarna av klitorisorganet till exempel. Att vi kan tipsa om vibratorer eller så. Så det finns för alla skulle jag säga väldigt mycket råd och stöd. Och återigen, en del behöver bara information om vad som har gjorts. De har egentligen inte besvär. Så jag skulle säga att absoluta majoriteten, om inte alla, blir klart förbättrade i sin symptombild.
Och ni från Amelmotanen, ni träffar ju väldigt mycket vårdpersonal, ni föreläser och undervisar och är liksom en kunskapsnod på det sättet. Vilken är den vanligaste frågan som ni får från annan vårdpersonal kring det här?
Ja, förutom liksom rent medicinska frågor, lite som vi har varit inne på, det här med hur går en öppningsoperation till, vad finns det för typer och vad kan patienterna ha för besvär och sådär, så tycker jag att väldigt många ställer frågor och kan känna en osäkerhet, i alla fall i början av en föreläsning till exempel, av att de känner att de har låg kunskap och sen vet de heller inte hur ska jag närma mig frågan. Jag tänker här kanske det kan vara aktuellt att prata om det här. Vad ska jag använda för ord? Hur ska jag närma mig frågan? Så det tänker jag mycket kring, liksom, kring att ställa frågan. Och jag tänker att egentligen, varför krångla till det? Vi är ju, alltså jobbar man som barnmorska eller gynekolog, så vi är vana att ställa alla möjliga frågor kring ja, vad du är för sexuella praktiken eller erfarenheter sedan tidigare. Vi har ju också en vana att prata om svåra saker som kan upplevas svåra, till exempel våld. Har du varit utsatt för våld? Innan det blev en obligatorisk fråga på många ställen, så kände många sig väldigt obekväma att ställa frågan. Men jag tänker att om vi vet varför vi ställer frågan, dels den här personen kanske har symptom och besvär, psykologiska eller fysiska, som jag faktiskt som vårdpersonal kan hjälpa till med. Eller hon kan ha ett tillstånd som utgör en risk för ett sämre utfall vid förlossningen. Då tycker jag att det åligger oss som hälso- och sjukvårdspersonal, enligt liksom hälso- och sjukvårdslagen, att ta reda på, finns det en risk här? Och då får man liksom, jag tänker att om man har i åtanke, dels är det klart att det är bra att ha någon sorts baskunskap om könsstympning, men också tänker så här att vi människor, vi är mer lika än olika. Skulle vi ha vuxit upp i en kontext där det här är normen sedan tusentals år tillbaka, då hade vi varit utsatt och vi hade säkerligen utsatt våra barn. Så jag tycker och tänker att det handlar mycket om respekt och vänligt och lite nyfiket bemötande, men också så här att inge trygghet att ja, men här kan du prata om det. Jag ställer den här frågan, det är inte konstigt för mig. Och sen får man ju liksom öva sig i att ställa frågan många gånger. Till slut kommer inte det vara kännas ovanligt. Liksom.
Många gånger så, det som gör att man inte vågar ställa en fråga, det kan vara om det här, men det kan vara om andra saker som, jag vet att många tycker det är svårt i mödravården att fråga om ätstörningar till exempel. Det är ju att bara om man känner att man är trygg och vet vad man ska göra med svaret, så blir det ju lättare att ställa frågan. Och därför tänker jag att om man i början av en föreläsning har den farhågan, hur ska jag ställa frågan? Men efter en föreläsning vet mer och också vet vad man själv kan vända sig om man vill veta mer, då vågar man ju också fråga.
Ja, jag tänker också att man kan liksom förmedla att jag vet varför jag ställer frågan. Man kan förmedla det till den här personen. Hej, idag kommer jag ställa dig rad olika frågor. Och det här handlar om att jag ska kunna ge dig så bra vård som möjligt. Mm. Och sen naturligtvis som du säger, och veta att ja, men okej, vill du att jag ska göra en bedömning, eftersom vissa typer av könsstympning kan försvåra en vaginal förlossning. Ska vi titta, ska jag undersöka dig, eller vill du ha remiss till AMEL-mottagningen till exempel, för en bedömning och för hjälp med dina frågor eller besvär. Så absolut, det är klart att det är så att det underlättar.
Men det är väl som alltid, tänker jag, att det är bemötandet och det är ett individanpassad information.
Exakt. Mm.
Och sen får vi inte glömma bort att det här är någonting som har förekommit några tusen år, men innan dess så fanns det ju faktiskt inte. Så att vi måste också våga, tror jag, våga fråga och finnas.
Absolut.
Vad skulle behövas, om man liksom blickar lite framåt nu, vad skulle behövas framöver? Dels för att förbättra vården i Sverige för de personer som har genomgått en könsstympning. Och vad skulle behövas, jag tänker, om vi ska komma åt grundproblemet, så kan vi inte bara sitta och mula här hemma. Vad kan man göra liksom för att bromsa det här? Finns det något man kan göra för att stoppa den här?
Ja, jag tänker att det var två olika frågor, kan man säga. Om man tänker i Sverige, så var vi inne på det här att vården är så ojämlik. Och jag skulle önska att det fanns fler specialiserade mottagningar, till exempel norrut och till exempel Region Skåne. Och infrastrukturen finns ju redan. Jag menar, gynekologiska mottagningar, kvinnokliniker på sjukhus, eller barnmorskemottagningar, det finns ju överallt. Så det handlar egentligen om att man har någon läkare som är lite specialintresserad. Jag har haft flera som har kommit och gått med mig, auskulterat, för att lära sig om könsstympning och handläggningen. Så det tycker jag är en sak som verkligen skulle behövas i Sverige, fler specialiserade mottagningar. Jag tycker att vi borde se till att vi har gemensamma riktlinjer. Det här handlar ju också om att säkerställa en likvärdig vård, var man än bor någonstans, och även forskning på ämnet. Sen när det gäller internationellt, det görs ju otroligt mycket arbete internationellt, det får man ju verkligen säga, inte minst i de länder där det här är vanligt förekommande, för att få den här sedvänjan att upphöra. Det finns ju solskenshistorier om hur det har helt utplånats i vissa delar, och det är ju så att med utbildning och information av nyckelpersoner i samhällen så kan man ganska snabbt få en skadlig sedvänja faktiskt att upphöra. Och då beror det ju på, dels kan det vara till vårdpersonal inom förlossningsvården till exempel, men också informera, vissa samhällen är ju ganska religiösa, att informera nyckelpersoner som religiösa ledare som väldigt många lyssnar till är ju också en angreppspunkt, så att säga. I vissa fall som också har haft liksom ett bra utfall är att de personer som utför könsstympning, att kanske, för det kan ju också vara lukrativt, det här kan ju vara liksom som ett jobb. Det finns olika projekt där man har utbildat folk till andra saker inom andra områden, så att de kan liksom försörja sig. Så att det är ju liksom på någon sorts informationsbasis. Men sen överlag, det här är ju en jämställdhetsfråga. Så det behövs ju liksom jämställdhetsarbete. Det här angreppet mot flickors och kvinnors och kontrollen av flickors och kvinnors kroppar och sexualitet, det är ju en jämställdhetsfråga. Det behövs fattigdomsbekämpning, utbildning. Så en hel del sånt arbete. Det finns ju många organisationer som arbetar mot just könsstympning.
Finns det någon patientorganisation förresten?
Inte, nej, det tror jag inte att det finns.
Inte än.
Nej, precis. Nej. Det finns en organisation som heter Existera, där som anordnar det här i Stockholmsområdet då, som har anordnat gruppträffar för kvinnor som har varit utsatta för könsstympning tidigare. Och där det från början inte var så många personer som vågade sig dit, men det har blivit verkligen ökat i antal, och nu ska det uppstå de här gruppträffarna även på andra håll. Det började i Husby Folkets hus. Men det är en organisation som har mycket kontakt med gruppen som är drabbad, kan man säga. Mm. Och håller på att utveckla ett arbetssätt som verkar otroligt fint faktiskt. Jag har varit på besök och informerat om de medicinska konsekvenserna och vad man kan få för stöd och vård på de här gruppträffarna. Men där berättar ju kvinnor själva hur det är ju en tystnadskultur. Och det blir ju också att det får ett preventivt syfte. När kvinnor kommer samman och pratar och berättar om sina egna upplevelser och får information om negativa konsekvenser och så vidare. Det sprider sig som ringar på vattnet. Så att det är jättefin och viktig verksamhet, verkligen.
Ja, så mera, du var inne på det förut, riktlinjer, handlingsplaner, att man tar fram sådana och har mera kanske öppna diskussioner också i olika forum, i olika grupper.
Och att det finns kanske en tydligt uttalad till exempel remitteringsgång. Så att sitter du på barnmorska någonstans, vi säger i Västerås, så kanske man ska ha upparbetat en rutin för att dels ställa frågan så att vi faktiskt identifierar och hittar personer som kan ha vård, behov av vård. Men också att man vet att den här läkaren på kvinnokliniken här, vi har ett samarbete och vi remitterar patienter för bedömning dit till exempel. Det känns viktigt.
Mm. Ja, det finns många kanaler, olika kanaler där vi kan lyfta det här viktiga ämnet ändå.
Absolut, det här är ju ett sätt att ni har det som ämne i er podd.
Ja, det känns verkligen, det känns verkligen viktigt.
Är det någonting, Cecilia, som du tycker att vi har glömt att fråga om eller något vi har missat?
Oj, det har varit mycket frågor och mycket prat från mitt håll. Det är svårt att veta. Jag kan väl bara säga så här att jag skulle kunna göra lite reklam för informationsmaterial som vi har tagit fram på AML-mottagningen. Och det är ju för att också att det är lättillgängligt för vem som helst. Det kan vara en yrkesverksam person, det kan vara någon som bara är intresserad, det kan vara för patientgruppen. Och vi har tagit fram några korta informationsfilmer om könsstympning. Och de ligger på vår hemsida. Och då är det är 6 stycken, de är bara 2-3 minuter långa. De är liksom med illustrationer, de är lättfattliga. Och där står det lite grann dels om bakgrunden, geografiska utbredningen, vad det finns för olika typer. Vi har en film handlar om hur går ett besök till på AML-mottagningen. Men det kan också vara vilka typer av besvär kan man ha, vad kan man få för stöd och hjälp. Och det är faktiskt fina små filmer som jag kan rekommendera. Och vi har fått väldigt mycket fin feedback på dem. Och många tittar på dem och tycker att man lär sig mycket.
Och är det på AML-mottagningens hemsida?
Ja, precis. Ja. Det är Södersjukhuset, att det är www.sodersjukhuset.se/AML-mottagningen. Men om det är svårt att komma ihåg det, så om man bara googlar AML-mottagningen så kommer den hemsidan komma upp. Kan man klicka.
Vi kan också lägga den här länken i våran poddtext och på våran Instagram sen när vi sänder avsnittet, så blir det ännu lättare att hitta.
Ja, det tycker jag verkligen. Så ni som lyssnar, följ av olika anledningar med oss på vårt Instagramkonto, ett Babies podcast, där ni hittar länk till de här filmerna då. Ja, fantastiskt. Cecilia Berger, varmt stort tack för ditt enorma engagemang och ditt braiga jobb på AML och SÖS.
Tack, och tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt.
Tack snälla, Cecilia.
Och Rebecka, du och jag, vi är ju som varje torsdag tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vi ska inte avslöja nu vad vi har framför oss, men spännande och viktigt som alltid. Och under tiden så kan ni lyssna tillbaks på en väldigt massa andra viktiga faktaspäckade avsnitt. Finns på Spotify eller där poddar finns. Och också som sagt på Instagram, ett Babies podcast. Ta väl hand om er där ute, vi hörs snart igen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.